Vi har ju fått kraft ifrån himlen. Vi har pratat lite om det. Jag har predikat om det från apostlagärningarna. Och nu vill jag läsa ifrån Lukas, det 8:e kapitlet. Den 4:e versen. Det är Jesus som undervisar här. Lukas 8:4. Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till dem i en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde, och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det hade kommit upp torkade det bort, eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav 100-faldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Han svarade: ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser för att de ska se och ändå inte se, och höra och ändå inte förstå. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de har hört det, men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer det på fall. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslyssnar, och aldrig bär mogen frukt. Men det som följer god jord är det som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare så att det som kommer in ser ljuset. Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Ge därför akt på vad ni hör, ty den som har ska få, men den som inte har, från honom ska tas också det han tror sig ha. Jesus talar här om de som tar emot ordet med glädje, men faller från igen, i vers 13 och 14. Här var det ju inte ordet som blev sått som det var fel på egentligen. För Guds ord är alltid det bästa. Felet var att man släppte in något som kvävde det som skulle växa till. Och detta förstörde deras tro. Och nu tar jag bilden, vi kan ta den individuellt, personligen. Men jag tror att det här kännetecknar församlingen idag. Det största undret av alla under är ju frälsningsundret. Vi brukar ju uppmuntra de nyfrälsta att stå fasta i tron när prövningar och frestelser dyker upp, för det gör det ju. Det är inte alltid härligt. Det är härligt att vara frälst, men det är inte alltid härligt ändå. Att hålla fast vid den här bekännelsen som man gjorde vid frälsningsögonblicket när man tog emot Jesus. Det är det som vi behöver uppmuntra varandra till. Att hålla fast vid bekännelsen. Jag avslutade förra gången med att tala om bekännelsen. Hur viktigt det är att vi har rätt bekännelse. Därför att det står här i bibeltexten att djävulen kommer för att stjäla det som getts till våra hjärtan. Och så tappar man tron på undret, på miraklet. Och det här är så kännetecknande för den tid vi lever i idag i församlingarna. I Kristi kropp idag. Så varje nyfödd baby i församlingen behöver ju näring och mat kontinuerligt. Och på samma sätt är det faktiskt med de som tagit emot helande i sina kroppar. Från Guds och ordets sida så verkar det ju vara ett fullbordat faktum när det står i hans sår har vi fått läkedom. Men man behöver få fortsätta att stå under inflytande av Guds ord. Man behöver få dricka den rena mjölken, den här vällingen, och hålla borta den här felaktiga kosten som förstör hälsan, om man får säga så. Den otro och det tvivel som finns idag. Idag tror man ju inte längre på undrens Gud. Teologer har ju konstaterat att, och filosofer har konstaterat att vi behöver inte det idag. Utan det var sånt som skedde på Jesu tid, säger man. Och det är ju här också djävulen kommer in och kväver sanningens ord i människors hjärtan. Som redan är hårt prövade, som redan är svaga, nedbrutna. Här kommer ju djävulen, vi läste det i texten. Och här behöver vi uppmuntran och vägledning genom undervisning i ordet kontinuerligt. Jag har pratat om hur den första församlingen såg ut i apostlagärningarna. Och det kan ju också vara så att vi kan uppvisa symptom på sjukdom. Vi kan uppvisa symptom på synd. På att det inte är ett fullbordat verk. Även om det verkligen är fullt ut, fullbordat, genom Jesu försoning på korset. Därför att vi har blivit frälsta, vi har blivit födda på nytt. Men ibland är det en pågående process i våra liv. Så vi kanske inte fullt ut igenom på alla områden har upplevt befrielse, även om vi är födda på nytt. Och det här har ju varit väldigt känsligt att tala om i kristna sammanhang. Är du frälst så är du frälst och då är det inget fel på dig. Det finns inget mer. En kristen kan inte ha demoner har man talat om och man har undervisat så. Men när du har levt ett liv ute i världen, ute i synd, så har du ju dragit på dig väldigt mycket. Även om du inte har velat det. Så jag menar, du vet ju ändå inte vad som har smugit dig in i ditt liv. Jag säger inte att man är besatt av demoner, men man kan vara påverkad av onda andekrafter. Och det räcker kanske inte alltid med att bara räcka upp handen i ett möte och ta emot Jesus. Vi har sagt förut här att man måste omvända sig från sin synd också, för annars blir man inte fri. Det är ibland en process av omvändelse i människors liv. Och därför vill jag berätta ett par, jag har lite vittnesbörd idag. När jag blev född på nytt så blev jag det så radikalt. Så det var som att vända på en hand. Det var så, ljuset kom in i mitt liv. Från mörker till ljus var det på ögonblickligen så här. Va? Men jag fick också dopet i den heliga ande. I samma stund som jag blev född på nytt. Det fattade inte jag riktigt då. Det förstod jag sen. Att jag blev döpt i anden samtidigt. Jag hade ju varit med som barn, kom bort från Gud. Min pappa var ju predikant. Jag hade ju suttit och lyssnat till ordet och hört förkunnelsen och fått uppleva Jesus många gånger som barn. Suttit och gråtit i mötena. Men jag kom ju bort ut i världen, totalt bort ifrån Gud. Och det jag gjorde vill jag inte ens tänka på. Det behöver jag inte för att det är ju kastat i glömskans hav. Men jag var en stor syndare. Jag är frälst av nåd. Jag är så tacksam till Jesus. För jag kan säga att jag var en stor syndare. Jag har gjort mycket dumt i mitt liv. Jag blev född på nytt. Och jag hade en hunger efter Jesus. Och det resulterade att varje dag satt jag i vardagsrummet. Ensam när barnen hade gått till skolan. Eller var på dagis. Och Peter hade åkt till jobbet. Så satt jag i soffan i vardagsrummet. Med Bibel och ett stort kollegieblock. För jag var så naiv och jag var så kär i Jesus. Jag satt där och jag sa till den heliga ande, för det hade jag fått lära mig. Herre, nu vill jag att du ska undervisa mig, tala till mig. Har jag något i mitt liv som inte är välbehagligt, så vill jag göra upp med. Jag vill göra upp med allt mitt förflutna. Finns det något kvar i mig som håller mig bunden, så vill jag bli fri från det. Och jag kände en sån oerhörd Guds närvaro dag efter dag, och jag skrev i mitt blogg, den helige ande undervisade. Så jag hade suttit en dag och jag hade ställt den här frågan till den helige ande, finns det något i mitt liv? Så reste jag på mig, jag skulle gå och göra mig i ordning och lägga mig framför spegeln på toaletten. Jag skulle väl åka ut och handla eller något, vad vet jag. Men när jag står framför spegeln och tittar på mig själv, så bara hör jag Guds röst där jag tittar i spegeln. Och så hör jag bara Gud säga till mig, du ska förlåta en person. Och i samma stund får jag se som en film som spelas upp framför mina ögon. En händelse, jag kanske var 10-12 år gammal. En händelse, jag ska inte gå in på det, som drabbade familjen. Och jag visste inte att jag hade tagit skada av den här händelsen. Jag visste inte att jag bar djupa sår i mitt liv ifrån det som hade hänt i familjen. Jag kan säga att det rörde sig också om en församling och om min familj. Och, men så sa jag, men det är ju inte jag som ska be om förlåtelse, det är ju dem, sa jag till Gud. Ja, men du måste vara villig att förlåta, hörde jag Herren tala. Och eftersom jag var villig att förlåta, jag ville ju bli ren, så sa jag, Herre, du vet, jag vill göra allt vad du säger mig. Så jag sa, Herre, jag förlåter de här personerna, förlåt mig, jag förlåter dem. Och när jag säger det, så får jag se med de här ögonen, ut ur min mun kommer ett stort svart moln och bara stiger upp. Och så känner jag mig fri. Herren löste mig på en gång ifrån något som jag inte visste att jag bar på. Han befriade mig. Jag hade ett mörker i mitt liv. Någonting hade tagit sin boning i mig. Och jag blev fri där framför spegeln. Och jag bara tackade Jesus. Och jag var inte ett dugg otänkt. Jag bara visste att Guds härlighet var där och befriade mig. Jag bara tackade Jesus för det som han hade gjort. Och det handlar om bekännelsen. Att våga ha den rätta bekännelsen. Att våga säga det. Jag bekänner min synd. Jag bekänner. Det var fel. Jag kanske tyckte att det var inte mitt fel. Eller det var inte vårt fel. Men jag skulle förlåta. Och jag var villig att lyda. Vi undervisar från ordet hur man tar emot Jesus i sitt liv. Men hur ofta i våra församlingar undervisar vi om helande? För vi drabbas ju, vi bär ju på. Det är ju konstaterat att det vi går igenom sätter sig i våra kroppar. Om vi går igenom svårigheter så sätter sig saker och ting i våra kroppar. Men om vi började undervisa så väl som vi undervisar om synd, så skulle vi undervisa om helande. Därför att det vilar ju på exakt samma grund. Golgata försoningsverk. Det är ju en del av frälsningen. Än så länge blir vi inte ifrågasatta när vi predikar frälsning i våra kyrkor. Men tro mig, det dröjer inte längre. Men när vi förkunnar helande i våra församlingar, då beskylls vi för att vara bedragare och skojare. Därför att det är så kontroversiellt. Därför att man tror ju inte längre på helande. Man tror ju inte det. Därför är vi så indoktrinerade i detta. Låt oss läsa i Jesaja. Du har säkert hört det många gånger. Men låt oss läsa i Jesaja. Och se vad det står. Jesaja 53. Vers 4. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och det står i första Petrus, behöver inte slå upp det, i första Petrus 1:25. Men Herrens ord förblir i evighet. Guds ord är detsamma igår och idag i evighet. Det är starkt. Guds ord ska aldrig förgå. Vi fortsätter att läsa i Romarbrevet. Några verser. Romarbrevet, det 10:e kapitlet, vers 9 och 10. När vi talar om bekännelsen så står det så här i Romarbrevet 10:9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Och nästa vers. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Alltså frälsningen kommer ju efter bekännelsen. Vi behöver börja tro på Guds ord och handla på det som man gjorde på apostlarnas tid i den första församlingen. När församlingen i vår tid började sätta det mänskliga förnuftet åt sidan, eller började sätta det mänskliga förnuftet framför Guds ord, då hade inte den heliga ande någon plats längre. Det började tidigt i den första kyrkan att den heliga ande fick inte någon plats. Men om församlingen i vår tid börjar sätta det mänskliga förnuftet åt sidan, de mänskliga tankarna, det intellektuella, och börjar räkna med kraften i Jesu namn och Guds ord, då skulle vi börja få se samma segerrika kraft som i den första tiden. Vi behöver lära oss att bekänna Guds ord, att tala ut Guds ord, att det får bli en bekännelse. Det är jätteviktigt. Gud skulle kunna göra mycket mer i församlingarna om vi började bekänna oss till att Guds ord är sanning. Om vi började bekänna oss till Jesu namn. Vi har predikat om Jesu namn. Kraften och auktoriteten i Jesu namn. Kraften i den helige ande som alltid manifesterade Guds ord i den första församlingen. När apostlarna predikade. Alltid skedde det under och tecken. Var de än gick så var det alltid under och tecken. Men det är också viktigt att du och jag har fått det förankrat i våra liv. Det lärde jag mig en gång när jag var ung. Jag var inte född på nytt då. Jag fick en hälsning ifrån min barndomskamrat som var 28 år. Hon låg på US här. Jag bodde inte här på den tiden. Men jag var på besök. Hon hade fått cancer och var döende. Trebarnsmor. Men hon hade sina barn på rummet när jag kom dit. Tre små barn, 28 år döende. Och jag tyckte ju att detta var så hemskt. Jag fick ju en chock. Jag fick ju ångest alltså. Jag var själv 28 år. Mitt i livet. Jag hade ju själv fått en dotter. Jag tyckte det var så hemskt när jag kom dit på sjukhuset och såg att hon hade ju inte lång tid kvar. Hon var så plågad av sjukdom. Jag var inte frälst då. Men trots det så tog jag tag i en bibel jag hittade. Och så hittade jag det här stället jag läste för henne. Att om du bara trodde så skulle du få se Guds härlighet. Så jag läste, denna sjukdom är inte till döds, satt jag och läste vid hennes sida. Uppe på sjukhuset här. Och då var inte jag frälst. Denna sjukdom är inte till döds. Ja, och hon var trött. Ja, jag kommer tillbaka imorgon. Jag ska se om jag hittar någon helande evangelist, sa jag. Men man har ju mycket med sig sen barndomstiden, va? Jag ska prata med någon och vi kommer hit imorgon, sa jag. Men det jag inte hade räknat med var att jag hade ju gått ut på en mark som inte var tillåtet för mig att gå ut på. Därför att jag var inte själv född på nytt i mitt eget liv. Så det som hände på natten, jag bodde och åkte hem på natten. Och min flicka var, jag tror hon var 8 månader då. Och Peter var ute och reste. Och jag låg i ett rum på natten där med dörren stängd. Och mitt i natten så vaknar jag. Av att det var kolsvart i rummet. Jag vaknade av ett förskräckligt surrande i mina öron. Och jag fattade ingenting. Och dessutom kände jag. Jag ligger inte i sängen. Jag låg i en sån här utdragssoffa. Jag ligger ovanför bädden. Det här var min upplevelse. Jag låg ovanför bädden en bit. Det surrade i mina öron. Ett hemskt ljud. Och det var kolsvart i rummet. Och jag blev totalt livrädd. Jag kunde inte ens hitta lysknappen så svart var det i rummet. Det var en sån kyla och det här hemska surrandet. Jag blev vettskrämd alltså. Men det jag förstod då, det var att jag hade gått in på fiendens mark. Eller gått ut där kanske jag ska säga. Jag hade liksom inte auktoriteten att uttala det jag gjorde. Därför att det hade inte verkat genom mig. Jag var inte född på nytt. Jag var inte frälst då, va? Och jag hade gått in och försökt att näpsa döden. Tro att jag kunde göra det genom att läsa Guds ord och så vidare. Och då fick jag veta utav fienden. Du ska akta dig för att gå ut på mina marker alltså. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera den där händelsen. Men dagen efter så åkte jag i alla fall tillbaka till sjukhuset. Och då fick jag veta att hon hade fått sluta för några timmar sedan. Min barndomskamrat. Men jag fick också veta att hon hade tagit emot Jesus till sitt liv. Så en dag ser jag fram emot att få möta henne. Men fienden ville skrämma mig. Jag upplevde så starkt att det här var dödens ande som ville komma och liksom försöka och ta mig på samma sätt som skrämma mig helt enkelt. Vi läser ifrån Johannes, ett bibelord där också. Johannes, det 6:e kapitlet. Skrivet här. Johannes 6 och 63. 6 och 63. Då står det, det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag talar till er är ande och liv. Men det är några bland er som inte tror, säger Jesus. Det är så viktigt att vi uppfylls av livet. Därför att om inte vi uppfylls av livet. Om inte vi öppnar upp för den heliga anden. Om inte vi tar emot andens dop i våra liv. Då har vi ingenting att ge människor. Därför är det så viktigt när vi läser apostlagärningarna att vi ska veta, vårt kött, det bär ingen frukt alls. Jag gjorde ett bra försök där på sjukhuset när jag gick till min barndomskamrat. Men jag var inte fylld av den heliga andes liv. Så jag kunde inte förmedla det som jag hade velat förmedla. Det är någon som har sagt att man kan inte förmedla det man inte själv har gått igenom, det man inte själv har fått, va? Och det är så viktigt att vi låter oss uppfyllas av anden så att vi blir beklädda med kraft. Därför att vi är på väg ut i den här stan för att vinna Linköping för Jesus. Vi är på väg ut för att vinna den här världen. Det är vår kallelse. Men först måste du och jag bli utrustade. Så mycket som vi bara kan. Av Guds ande och liv. Och jag säger inte att inte du har fått det. Men jag tror det är bra att vi får påfyllning också. Att vi får låta oss uppfyllas om och om och om igen. Därför att det vi möter där ute, det är krafter, det är makter, det är orena andar. Det är fiendens territorium vi går ut på. Så vi behöver bli beklädda med kraft när vi går. Vi ska bara veta det. Jag tror att Herren lät mig gå igenom den där händelsen. Bara för att jag skulle lära mig någonting. Jag tror det faktiskt. Jag tror det. Han tillät det. Men det var en fruktansvärt obehaglig upplevelse kan jag säga. Och jag var mörkrädd i flera veckor efteråt. Alltså. Och jag tog några lampan tänd när jag skulle sova. Jag tyckte det var så otäckt. Det här surrande ljudet och det här jag hörde. Fruktansvärt. Det är klart att det var en andlig upplevelse det jag upplevde. Men att bekänna sig till Guds ord. Vi behöver börja tro på hela Guds ord. Det handlar om att vara enig. Att vara ett med Gud. Att bekänna att det Herren sagt är alltid sant. Inte kompromissa på Guds ord. Aldrig kompromissa om Guds ord. Utan säga att det är sant oavsett hur det ser ut. Att göra våra ord eniga med Guds talade ord. Det, vänner, det är verklig enhet. Det är enhet. Det är den enheten vi behöver. Enhet och ekumenik på mänskligt vis behöver vi inte. Någon organiserad enhet. Och så tror vi att bara vi organiserar oss som kyrkor så kommer vi att vinna den här världen. Det är ju så obibliskt som det kan vara. Det är ju anden, Guds andes liv i oss som formar oss till enhet. Och där behöver vi stå fasta. Fasta. Vi behöver samarbeta genom att bekänna ordet tillsammans. Vi behöver ställa oss på Guds ord. Guds ord som är det starkaste som finns. Gud talade och det blev. Och Guds ord ska aldrig förgå. Och det återvänder heller inte förrän det har verkat eller var utsänd till, står det. Vi går för mycket på känslor. Ja, men jag känner inte att det är så. Jag känner inte att Gud har rört för mig. Jag känner inte att det här är rätt. Nej, det handlar inte om känslor. Det handlar inte om vad jag känner just nu. Det handlar om tron på orden. Har Gud sagt så är det så. Jag ska berätta en sak till innan jag avslutar mot slutet. Som lärde mig också någonting. Jag mötte en kvinna för ganska många år sedan. Som ringde som behövde hjälp. Jag kom hem till henne. I hennes bostad. Jag hade inte mött henne förut. Hon kom från ett annat land. Och när jag kom hem dit så klev jag in i den mörkaste mörker alltså. Det var fruktansvärt mörkt i hennes hem. Och jag kan säga att den kvinna jag mötte var intagen av mörker. Och hon, hur ska jag beskriva det? Allting i hennes liv hade rasat. Och vi satt oss ner och pratade. Hon hade varit gift. Var på besök i sitt hemland. Hon hade två pojkar. Jättefina pojkar. Och. När hon kom hem. När hon var på väg hem till Sverige. Så blev hennes lille pojke. Han var bara 4 år då, tror jag. Sjuk. Fick fruktansvärd huvudvärk. Fruktansvärd huvudvärk. Han var så dålig så han bara skrek dygnet runt. Så hon kunde inte ta sig upp till Linköping utan var tvungen att stanna i Lund och uppsöka sjukhuset där. Och då undersöker de pojken och konstaterar att han har en jättestor hjärntumör. Så småningom kommer de hem och när de kommer hem så har hennes man flyttat ut. Där står hon, ensam, utan att veta att hennes man hade övergett henne. Med en sjuk liten pojke där läkarna inte lovade att han skulle kunna bli frisk igen. Dit kom jag. Och vi hade samtal. Och allt hon kunde tala om var död och begravning. Att hon skulle liksom begrava sin lille pojke och allt var nattsvart. Och hennes man då som hade övergett familjen. Allting var i det djupaste mörker. Så åkte jag hem och så kom jag tillbaka om det var dagen därpå. Och då sa jag till Herren i bilen på vägen dit. Herre, du vet vad lite jag känner mig i den här situationen. Käre Gud, vad ska vi göra? Vad ska jag göra? Då hör jag Guds ande börja tala till mig. Att jag ska fråga henne. Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Ja. Och så kom det ett annat bibelord till mig när jag satt i bilen. Ett bibelord som finns i femte Mosebok där det står om välsignelser och förbannelser. Idag säger Mose, förelägger jag er om liv eller död, välsignelse eller förbannelse. Välj då livet så ni får leva. Jag tänkte, det är ju ganska hårt att säga till en kvinna i den situationen som hon var. Jag tänkte, vad vill jag? Ska säga, vill du att Jesus ska göra din gosse frisk? Det är ganska tufft att komma och säga allt det där. Så jag tänkte, hur ska jag kunna säga det? Men när jag kom in dit så förstod jag på hennes resonemang att jag var tvungen att bryta de här tankebanorna hon hade. För det var bara mörker. Det var det djupaste mörker. Det fanns inte ens strimma hopp i hennes resonemang. Så jag sa till henne, lyssna på mig. Vill du att din pojke ska bli frisk? Då bara stirrade hon på mig och var chockad. Vilken dum fråga, det är klart att jag vill. Ja, men då måste vi ju se, hur ska vi gå tillväga då? Vad säger Guds ord? Vad säger Guds ord? Och så börjar jag tala till henne om att du kan välja här. Du kan välja att ställa dig på mörkrets sida. Du väljer här bara mörker i ditt liv. Men du kan också ställa dig på ljusets sida. På Jesus sida. Allt vad han har lovat i sitt ord för din lilla pojke. Och så resonerade vi. Och så bad vi tillsammans. Och så var det en process i hennes liv som började. Och hon tog emot Jesus fullt ut i sitt liv. Hon klistrade bibelord. Sovrumsväggarna var fulla av bibelord. Överallt. Hon bara läste Bibeln och kristen litteratur. Hon började be och fasta. Hon gick verkligen in i allt hon kunde. Hon tog ju liksom det här till sig, va? För sin lilla pojke då. Och det är klart att det var en smärtsam process för henne. Så kom hennes familj från hennes hemland på besök. Ifrån en ateistisk kultur. Där man inte tror på Gud. Där man inte får tro på Gud. Där det är förbjudet. Och de började att slänga alla hennes biblar, alla hennes böcker. De rev ner alla lapparna som hon hade. Allt det som hon hade hållit fast vid och bekänt sig till. Hon hade bekänt sig till Guds ord. Det rev de ner för henne. Och sa att hon hade kommit med en sekt, att hon var psykiskt sjuk och så vidare. Och det resulterade i att hon blev tvångsintagen på psyket. Så nästa gång jag mötte henne så var hon på psyket. Då ville de ta barnen ifrån henne. Och så vidare. Och då tillkallade jag förstärkning faktiskt. Då ringde jag på Fagerhov i Borensberg. Så tog han nattvardsväskan. Så åkte vi upp till psyket. Och så satt vi i ett besöksrum med den här kvinnan. Och så firade vi Herrens måltid med henne. Blodet. Vilken kraft det är i blodet. Och så bröt vi dödens makt över hennes liv. Vi bröt dessa sataniska krafter som var ute verkligen för att stjäla den här familjen alltså. Tala om att bli attackerad utav fienden alltså. Och så småningom blev hon utskriven. Och pojken skulle opereras. Och läkarna sa, vi ska göra så gott vi kan. Men vi ser att vi kommer inte att kunna ta bort hela den här stora tumören. Den var jättestor. Den satt på ett ställe i hjärnan som man bedömde det som så att man kunde inte ta bort den. Man kunde ta bort en del av den. Då gick hon in i fasta igen, mamma till pojken. Och började be och var ju förtvivlad för sin lille gosse. Och vi bad. Och sen ringde hon till mig efter operationen och sa att tumören låg inkapslad. De kunde ta bort alltihop. Och det här resulterade i att pojken blev frisk. Och han är frisk än idag. Han är, jag vet inte hur gammal han är, i tonåren någonstans är han. Han var väl 4 år tror jag då. Han är i tonåren någonstans. Han är frisk. Hon valde att liksom bekänna sig till Guds ord. Ut ur döden och in i livet. Jag tror att vi behöver lära oss mycket. Vi behöver lära oss. Att ha liksom den bekännelsen till Gud och till Guds ord. Att han kan, att han förmår. Och Herren hjälpte hennes lille pojke. Och så småningom så tog också pojkarna emot Jesus och lät sig döpas. Är väl aktiva idag. Vi läser ytterligare ett ställe här ifrån Lukas. Samband med det här. Lukas 18 kapitel. Lukas 18, 41 och 42. Det är precis det som jag citerade, det bibelordet jag fick i bilen när jag var på väg till den här kvinnan. Där Jesus säger, vad vill du att jag ska göra för dig? När den här mannen leddes fram till honom som var blind. Herre, gör så att jag kan se. Jesus sa till honom, du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folk som såg det prisade Gud.
Tack Jesus.
Det finns kraft i Guds ord. Men ofta har vi fått lära oss, tyvärr, i våra församlingar. Det här är ingen personlig anklagelse till någon. Det handlar inte om hur stor eller liten tro du har. Det här handlar om att det blir en livsstil för oss. Att vi bekänner oss. Men ofta bekänner vi en sak och gör en annan. Och det är på något sätt så att det tar bort kraften i bekännelsen. Det är Guds ord i våra hjärtan och i vår mun som är hans röst. Och får det vara det så tar det bort alla tvivel. Det är då som den här goda säden som jag läste om i början. I den goda jorden. Den goda säden i den goda jorden som bär frukt. Det här behöver vi få en förnyelseväckelse som Guds folk i. Vi behöver lära oss det här. Vi läser ju ordet om Guds väldiga gärningar. Mirakler, under och tecken. Hur ofta gör vi inte det i våra gudstjänster? Hur ofta har vi inte suttit i gudstjänster och läst bibelord och hört predikningar? Vi sjunger om Jesu kraft i död och uppståndelse. Om Guds underbara gärningar. Men på något sätt så lever vi kvar under Satans välde, fångenskap. Precis som det hade varit en sagobok vi hade läst för barnen, Bibeln, Guds ord. Vi tar det liksom inte riktigt. Vi lever som i dvala. Guds församling behöver väckas till liv. Vi behöver vakna upp ur dvalan. Det finns kraft i evangeliet. Det finns kraft i ordet. Det finns kraft i Jesu namn. Och församlingen behöver, vi som församling behöver komma tillbaka till verkligheten i den församling som var ett resultat av andens utgjutande på pingstdagen i Jerusalem. Tillbaka till apostlagärningarna och förkunnelsen i evangeliet. Genom Jesu namn, Guds ord och andens kraft. Så vi kommer att fortsätta att gräva djupt i apostlagärningarna framöver också. Tills vi hittar det. Tills vi hittar det. Vi vill få se det. Vi vill få se det. Jag tänker på dig, Gumbrit. Det har varit tufft för dig, syster. Vi ska verkligen be för dig att ta med dig det du har gått igenom. Vi behöver bli mycket starkare som församling. Vi behöver veta vad det är som vi har fått. Vad är Guds ord idag? Vad betyder Guds ord för oss idag? Vad har vi för bekännelse? Hur kan vi hjälpa varandra? Hur kan vi stå tillsammans med de som är sjuka? Här finns ju sjuka människor idag. Min högsta önskan är att få se Guds kraft verksam. Därför att vi läser ju att det är så det ska vara. Vi behöver ju få se detta. Det finns ingen trygghet där ute i den här världen. Det gör ju inte det. Vi behöver hjälpa varandra. Undervisa. Hålla upp Guds ord. Vi får se att kraften i Guds ord får bli ett vittnesbörd för oss om att Jesus lever. För det är ju det handlar om. Det viktigaste vi kan göra är ju naturligtvis att vinna människor för evigheten. För det är ju trots allt det största miraklet av alla. Men det finns också sida vid sida i frälsningen, korset. Det är ju både räddning för mina synder, för mitt syndiga liv, men också för min kropp. Det är så tydligt när man läser det att det finns någonting att hämta här. Jesus har frälst oss. Han har gett oss någonting i sin död på korset. Och i sin uppståndelse. Uppståndelsekraften som är verksam idag. Ja. Jag vill se det här. Jag vill se det. Jag längtar efter att se det. I församlingen. Så låt oss få tränga oss djupare och närmare. Inte ge upp. Vi ska få fatt på det. Vi ska få fatt på det här. Och vi ska gå ut och vinna den här världen. Och sen blir det härligt när vi möts där hemma en gång. Det kommer att bli så underbart. Så det kan vi inte beskriva. Vi kan inte tänka det heller. Amen.